I Medelhavet hade jag en gång en märklig seglingsupplevelse. Ensam ombord i min 30-fots, ja alltså cirka 9 meter långa segelbåt, fick jag av en tillfällighet syn på vad som föreföll vara en naturlig tunnel genom en utskjutande klippa på nordsidan av den lilla ön Cabrera som är belägen strax söder om Mallorca. Vädret var mycket vackert och mycket, mycket varmt. Med en lätt sydvästlig bris, med smult vatten och utan dyning, vilket är ovanligt där nere där det för det mesta blåser antingen för mycket eller ingenting alls. Jag bedömde den lockande öppningen i det soldränkta berget som tillräckligt hög och bred för min lilla båt. Så jag tog mig för att segla in i den där märkliga tunneln. Där inne blev det svalt, men inte helt mörkt. Ljus reflekterades på ett underligt sätt underifrån genom det kristallklara vattnet. Ljus som strömmade in från tunnelns andra öppning som hägrade förut likt ett vitt, bländande öga. Det klarblå vattnet kastade vibrerande fläckar av ljus upp mot tunnelns välda sidor varifrån fåglar som satt på avsatser och i nischer ljudlöst betraktade mig och min farkost. Det var vindstilla där inne och en ekande tystnad härskade som i en tom katedral. Jag fördes av båtens döfart, som man säger, sakta på en lysande flod genom halvdunklet mot det starka vita ljuset vid tunnelns slut och gled igenom öppningen som genom ett insegel. Åter ute i vinden och solskenet kände jag mig som ett barn som besökt en mycket hemlig plats. Tack vare det gynnsamma vädret hade jag kunnat följa min impuls till denna vågade, kanske dumdristiga färd. Under vanligt rådande förhållanden med korta höga vågor och dyning hade det varit förenat med livsfara, ja, eller i varje fall med risk att förstöra båten och komma så nära dessa vassa klippor och upptäcka tunneln med den lysande floden. Många år senare skulle jag komma göra en färd i mitt eget inre som starkt påminde om seglingen genom den där tunneln. En sommarmorgon för 3 år sedan vaknade jag före gryningen i min lilla takvåning, eller penthouse som man säger, i London vid Themsenfloden där jag bodde. Jag kände en stickande smärta i bröstet. För inte väcka fru och barn som sov i samma kammare som jag, smög jag ut i vardagsrummet och betraktade genom perspektivfönstren floden som färglös och stilla reflekterade gatulyktornas gulaktiga sken. Kallsvetten på min panna upplevde jag som ett utslag av normal prestationsångest inför en serie engagemang som låg framför mig. Jag hade förbeställt bil, jag hade ett flyg som väntade om några timmar. Ett par aspirin och ett glas vatten, sen packade jag väskan, tänkte jag, när min fru Michaela uppenbarade sig. Så läkardotter hon är, förstod hon att allt inte stod rätt till. Mina protester till trots befann jag mig strax efter en kort färd i ambulans på den närbelägna Chelsea Westminster Hospital, samma sjukhus förresten där min yngste son Felix föddes för nästan 6 år sedan. Ja, tiden går. Kardiologen konstaterade att hjärtat inte fick blod i den utsträckning som det borde. Jag behövde opereras, menar han, så efter diverse undersökningar och förberedelser låg jag klar att rullas in i operationssalen. You're going to sail through this. Du kommer att segla genom det här, sa Mr. Moat, kirurgen, Kirurger tituleras mister i England, inte doktor av någon anledning. Ja, vi vet vad vi gör här, försäkrar han. Men, ja, 100% kan man ju aldrig lova, tillade han. Nå, det kunde ju till och med jag begripa, att även om man tycker sig vara duktig så kan man ju inte garantera succé. Jag hann inte fördjupa mig i detta något oroande faktum förrän en vansinnigt vacker, blond, ung kvinna böjde sig över mig. Jag är din narkosläkare, sa hon. Som Daphne stigen ur havet, såg hon ut, eller som stigen ur en sjukhussåpa från Hollywood. Ja, jag kunde känna hennes andedräkt mot min kind när hon viskade: det är jag som har ditt liv i mina händer. Hon placerade en mask över mitt ansikte. Du kommer att segla genom det här, ekade inom mig. Och precis som i Medelhavet den där gången så gled jag ljudlöst fram genom en tunnel. Men nu var floden som bar mig röd som blod. Ljuset underifrån färgade tunneln röd. Och jag fördes i mitt eget inre på en blodröd flod mot ett vitt bländande ljus. Det föresvävade mig att på andra sidan ljuset fanns döden. Eller kanske ett nytt liv. Ja, där tonade det underbara adagiettot ur Mahlers femte symfoni ut. I Londons Philharmonic som spelar under ledning av Claes Tenstedt. Min hjärtoperation, min bypassoperation som man säger, i brist på ett bättre uttryck på svenska, gick alldeles utmärkt bra som ni förstår, eftersom jag sitter här och sommarpratar. Då väckte mitt tillstånd en del uppmärksamhet och bestörtning, eftersom jag för ovanlighetens skull blev tvungen att ställa in en del engagemang. Det tar sin tid att komma igen efter ett sånt här ingrepp. Och omgivningen får stå ut med ens besvärliga humör och depressioner. Postoperativa depressioner kallas det. Det hör till, men går över, så misströsta inte ni nära och kära till de som välsignats med en lyckad operation. Och chansen till ett nytt liv, kanske till och med ett bättre liv. Man får sig en tankeställare och inser att man inte är 30 år och odödlig. Man tvingas se över sina vanor och ovanor. Och det kanske i många fall är på tiden. Att jag är långt ifrån ensam om att drabbas av hjärtbesvär har jag inte behövt läsa statistik för att inse. Allt som oftast träffar jag på personer som räcker fram näven och välkomnar mig till hjärtklubben. Pigga gubbar som liksom jag har seglat, ridit, kört motorcykel och festat och sprungit efter flickor. Och trott sig äga en hjärnfysik och en framtid utan krämpor. Ja, surt sa även. Det som utövarna av lekekonsten uträttar idag fyller mig naturligtvis med stor tacksamhet, ödmjukhet och beundran. Det är fantastiskt att få en chans till. Få komma hem till någon som man älskar och som kanske har saknat den. Få ta tag i ett jobb kanske. Ja, inte omöjligt. Drömma med barnen om framtiden. Utan kärlek går det inte. Without love, som Sverigeaktuelle Tom Jones så riktigt säger.
To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of.
Den första dagen som jag enligt den medicinska regelboken fick lov att arbeta igen, hade jag glädjen att börja repetera en av de tre rollerna i fransyskan Jasmina Rezas internationella succépjäs Art, eller art på engelska då, eller konst på svenska, tillsammans med inga mindre än Johan Rabeus och Sven Wolter. Jag hade sett stycket i London med Tom Courtney, Ken Stott och Albert Finney, som lockade både till skratt och eftertanke. Ett originellt stycke onekligen. Om tre gamla vänner som grälar om en alldeles vit tavla som en av dem köpt för en hisklig massa pengar. Vänskap sätts på prov. Jag var på den fina banketten i London och såg den vackra författarinnan Jasmina Reza ta emot det mycket prestigefyllda Olivierpriset. Det inte mindre fina Molière-priset från Paris hade hon redan i handväskan. Pjäsen spelades för fulla hus runt om i världen. Ja, det var som att efter en 3 månaders ganska påfrestande konvalescens går till dukat bord. Fina recensioner fick vi överlag. Man tackar. Men teater blir man aldrig klok på. Publiken i Göteborg och i Stockholm var entusiastisk, men antalet räckte inte till, med konkurs för producenterna som resultat. Ja, det ska fan vara teaterdirektör, som Sjöberg sa. En lyckad turné med Riksteatern och inspelning för tv gav dock tröst, åtminstone för oss skådespelares fåfänga. Och så fick vi behålla kläderna vi haft i pjäsen, om vi ville. Som tröst, ja. Art går fortfarande för fulla hus i Londons West End, nu med Richard Thomas och Paul Freeman och Patrick Duffy, som ni kanske har sett som Bob Ewing i Dallas i rollerna. Och en bra bit över är närmare 2 miljoner besökare, har man hittills räknat in. Vad säger du, Johan Rabeus? Och vad säger du, Sven Wollter? Gammal kan man väl bli i det här gamet, men klokare, ja, vad vet en medelålders man om livet egentligen? Vi får fråga Sven Wollter och Kent Andersson vad de tycker. Kent Anderssons funderingar med Sven Wollter som språkrör. Ja, sen följde för min del rollen som den flintskallige miljardären Oliver Warbucks i familjemusikalen Annie. Min 5-årige son såg den, trots att det var svårt att få biljetter 2 gånger i London. Men han ansåg att vår föreställning i Stockholm var bättre. Ja, det lovade gott, tyckte jag. Men elände. Nej, nu ska vi inte tala om fler konkurser. Men skyll inte på mig. Vi ska lyssna på samhällsrösten, Nat King Cole, när han säger "Don't blame me."
Blame all your charms that melt in my arms, but don't blame me.
Nat King Cole, ja visst. Just nu kan jag glädja mig åt en härlig publik på Gröna Lund i Stockholm, där jag framträtt med ord och toner av min far i 40 år, är det visst, kära någon. Ja, det är en tradition som har bitit sig fast. Det finns de som vill att den ska fortsätta, men inte heller jag håller ju i evighet, vilket ett par damer som sökte upp mig efter en föreställning hade insett. Och vem ska ta vid efter herr Taub, undrade de sirligt. Blir det sonen det? Nej, det tror jag inte, säger jag. Han är kock och restauratör. De såg bekymrat på varandra under en kort stunds tystnad, varefter den ena sken upp och utbrast. Men det kanske finns en dotter. Ja, jo, det gör det, säger jag. Inte bara en, utan till och med 2. Med detta led sig damerna nöjas och avtågade, lättade under glatt samspråk. Fast såna här ämbeten ärver man ju inte, tänkte jag tyst för mig själv.
Som liljorna i natten vid bäckens mörka vatten, så glimmar du för mig, min vän, i mina dunkla år.
Blomstervisa med ord av Erik Axel Karlfeldt och toner av Ruben Liljefors. Ni hörde Jesper Taube sjunga. Nu är det så att jag har en son som också heter Jesper. Jesper Taube alltså. Men han sjunger inte. Han är alltså kock. Bägge dessa herrar får ofta frågor i stil med: hur hinner du med att sjunga och vara krögare på samma gång? Eller hur orkar man vara både professionell kock och operasångare? Ja, jag ska nu reda ut begreppen. Jesper som sjunger är son till min farbror Carl Otto, som var min fars äldre bror. Han var ingenjör med militära flygplatser som specialitet, men han var också en fin sångare och skicklig på att hantera den tolvsträngade lutan, precis som min far, hans yngre bror alltså. De var intill förväxling lika varandra, de där herrarna, fast Carl Otto var något smärtare. Det hände att när Evert inte ville eller kunde ta sig an ett framträdande på lantliga dansbanor och folkparker där det begav sig på 40-talet, så fick han hjälp av brodern som framträdde i hans ställe. Man klistrade bara över Evert framför Taube på affischen så att det kom att stå Taube-afton helt enkelt. Konstigare än så var det inte. En stilla sommarkväll rodde jag min farbror från Sjösala, där Evert satt i sitt rum och skrev, över till dansbanan på Rummarö, och kunde konstatera att publiken varken såg eller hörde någon skillnad. Möjligtvis var Carl Ottos naturliga tenor något klarare än broderns.
Han lät bra ikväll, far din,
fick man höra. Ja, av Roslags gubbarna där. Som god son instämde man gärna.
Ja, han är i fin form.
Nu ska vi höra hur han lät.
Tonerna det går över böljorna det blå, när vi dansar på däck med våra flickor det små. Hör på denna vals, slå armen om min hals, var i rädd, det gör ingenting alls.
Det där var alltså min farbror Carl Otto som sjöng. Han kunde vissla bra också. Och med hans son blir det ju, som damerna hoppades, en Taube som för namnet vidare på sångens vingar. Om inte på Gröna Lund så i operans underbara värld. Annars var det Bellman som var min farbror Carl Ottos stora person. Det musicerades mycket i den taubeska familjen ute på Vinga och i huset vid kustens varv. Men just Bellman ansågs inte alltid lämplig för unga öron på grund av innehållet i vissa visor. Varför husfadern, min farfar alltså, den musikaliske sjökaptenen, lotsinspektören till lika fyrmästaren, sjöng Bellman i hemlighet på sin kammare. Vad smakar väl som förbjuden frukt? Och små koppar har som bekant också öron. Så i dörrspringan tjuvlyssnade ivrigt uppmärksamt bröderna Carl Otto och Evert på dessa märkvärdiga sånger och kom på så sätt i mycket unga år att upptäcka och lära sig älska geniet Bellman. Vid ett besök i Oslo nyligen uppvaktades jag helt spontant med Bellmansång av det norska sångarsällskapet Guldbergs akademiska kor, vilkas medlemmar iklädda frack och ordnar råkade befinna sig på samma restaurang som jag. Vilken ära! Ja, jag har ju sjungit lite Bellman i min dag också. Men så här låter de, här med min hustrus favorit, Göran Fristorp som solist.
Sommen är dina högtidsklätt vid källan en junidag.
Alla bevågor sidra.
Sonen som är kock, som jag nämnde, är tillsammans med sin kompanjon Göran Land krögare på Grand National, som ligger i Nalenhuset. Nalen, eller Stacken, som vi här i Stockholm säger. Pietetsfullt restaurerat, finare än någonsin, har det återuppstått som musikpalats. Festligt, folkligt, fullsatt, nu som då, där allting händer och fötter, som man sa på Topsy Lindbloms tid. Allting händer och fötter. Under och framförallt efter andra världskriget så blomstrade ju jazzmusiken på våra breddgrader. Nalen var en av dess viktigaste tempel och dit vallfärdades man som litet blåbär för att dansa och lyssna till stjärnor som Putte Wickman, Arne Donnerus, Leppe Sundervall, Carl-Henrik Norin för att lämna några. Åke Hasselgård som tidigt fort i USA med sin klarinett och dog alldeles för ung. Roffe Eriksson for dit med sin trumpet, men han kom tillbaka igen och gladde oss på gamla dagar. Vännen Nils Bertil Darander som också gjorde karriär i Amerika och som blev kvar där. Burt Dale hette han när han spelade trummor i New York med allsköns storheter. Där jag råkade honom stöta ihop med honom en gång på jazzklubben Birdland en höstkväll 1953 måste det vara. Jag vill minnas att det var i samma veva som Dizzy Gillespie böjde upp sin trumpet och Lester Young hördes på Birdland och Lionel Hampton spelade Flying Home på klubben bredvid. Nils Bertil hade egen kvartett i Fäderneestaden Göteborg. Samtidigt stod han i musikaffär. En dag kom en kolle in i affären, berättade han, och sa: "Dö, Spertil, vi har startat en jazzkartett." "Jaha, fint," sa ni Spertil, "fint, fint." "Dö, Spertil, hur många är ni i din kartett då?" "Ja, vi är fyra," sa ni Spertil. "Är ni bara fyra?" sa kolle. Ah, ja. Nog pratat, här kommer Royal Swingers med Åke Hasselgård, klarinett. Allan Johansson, vibrafon, Tore Svanerud, piano, Bertil Frykmark, trummor och Simon Brem, kontrabas. Simon som hade fem strängar på felan spelade så nära stallet att han luktade häst om fingrarna, sa Charlie Norman. Ja, så här lät det 1946, som också kallades Simon Brems kvintett. Och de minns han inte bara fyra, inte. Nej då, de är fem. Jo, jag tackar jag. Halleluja! Äpplet faller inte långt från päronträd, sägs det. Det har jag ju fått höra många gånger förstås. Och visst färgas man av sin omgivning, konstigt vore det väl annars. Man talar ju om officersfamiljer, läkarfamiljer, advokatfamiljer. Banker och företag går ofta i släkten som bekant, liksom bondgårdar och hantverksskicklighet. Musikerfamiljer finns det exempel på. Hur många Bach fanns det och vad gjorde Amadeus Mozarts pappa Leopold? Skådespelarfamiljer finns det många också. Både på nära håll och ute i världen. Min pappa var ju inte skådespelare som jag. Alltså det är inte alltid så lätt att tävla med sina föräldrar. Men jag tävlar ju egentligen inte med honom. För han var poet och författare och kompositör och konstnär. Formidabel estradör också, förvisso. Men han var uppfinnaren, originatören. I rollen som visångare är jag ju bara exekutören eller gestaltaren som i sällskap med många andra. Försöker tolka bland andra hans verk. Om likheter med fadern gör sig påminna ibland så kan man ju alltid se det som lugnande bekräftelse på släktskapet. Vem vill man ska likna förresten? Påven då? Eller? Ja, fast egentligen är jag mera lik min mamma, säger de som vet. Men hur kommer kocken Jesper in i bilden här då? Jo, ja, han är sjöman också. Det har vi många i släkten. Men var kommer kocken ifrån? Jo, man ser efter så finner man att hans farfar var intresserad och road av mat långt utöver det vanliga. Han har till och med skrivit och tonsatt ett recept på exameter. Han var ledamot av såväl den musikaliska som den gastronomiska akademin. Och han ivrade för många exotiska anrättningar långt innan vårt svenska kök blev tack vare bland annat invandringen skulle berikas och förändras. Jespers mamma Inger var inte bara mycket vacker, hon var duktig och uppfinningsrik när det gällde mat också. Och farmor Astrid, i vars lära han tidigt hamnade, hon var lika skicklig bland kastrullerna i köket som vid skulpturkabaretten i sin ateljé. Så nu finns det påbrå där också. Och här kommer receptet.
På kryss med monsunen. Vrakevik öppnar sin famn mellan tvärbranta svartröda hällar. ödsligt romantisk med solhettad snäcksand och tångvall och svallgrus. Koljefjords glasklara böljor det rulla så matligt och trivsamt. In på det grunda i viken där blåmusslor skimrar emot mig. När jag ror dit i min följbåt och lämnar monsunen för ankar. Hennes förtjusning och barnsliga glädje gav uppslag till dikten. Sjung den min vän när du själv fått din soppa ordentligt serverad. Om den är koket så blir den just lagom när sången förklungit.
Jag pratar lite om hur man påverkas av miljö, föräldrar och förfäder vad gäller intressen och yrkesval. Inte alltid frivilligt. Jag kommer att tänka på signaturen Gurrs teckning föreställande en staflimålare, alltså en konstnär med helskägg och islandströja som står på sin vernissage och säger till en intervjuande journalist: jag ville egentligen bli byrådirektör. Det var mina föräldrar som tvingade mig in på konstnärsbanan. Ja, det är mindre vanligt kanske. Jag har en son till, Felix, 6 år i augusti, tiden går. Ja, hans mamma är dansare och koreograf, eller vad ska man kanske säga, eftersom hon slutade med yrket för att ta hand om barn och hem och så mig då. Ett heltidsarbete om något som hon utför med den äran, utan att känna det som något tvång bör tilläggas. Lille Felix har alltså aldrig upplevt sin mamma i rollen som dansös eller dansare, så därifrån kan han inte ha fått några idéer. Döm av vår förvåning när hans fröken ringer och berättar att han valt klassisk ballett som extra ämne i skolan. Ja, han var 4 år då och de börjar tidigt i skolan som bekant i England. Detta var alltså hans helt egna initiativ. Och han var den första pojken i skolans historia som anmält sig till ballettlektioner. Min vän, den berömde storseglaren och segelmakaren Arvid von Grünewald, greven allmänt kallad bland vänner och i sportspalterna. Han dansade också ballett i yngre år. Han blev retad av kamraterna förstås när han travade iväg till operan med sin ballettväska, har han berättat. Men han byggde upp en hjärnfysik som kom väl till användning på kappseglingsbanorna världen runt. Felix har inte börjat segla ännu, men han tränar simning, judo, tennis och ja, regelbundet och ballett som sagt. Och en annan gliring har han väl också råkat ut för, men han har lärt sig bita ifrån. När en flicka som var bra mycket äldre än han fick syn på honom i en korridor där han satt häromsisten så i färd med att kränga på sig ballettskorna efter den vanliga skolans slut, sa han: pojkar dansar inte ballett. Inte, sa Felix. Och vem tror du lyfter på flickorna då? Ja, det har jag inte tänkt på, sa flickan. Nej, du har inte det va, sa den lille dansören och struttade in i ballettsalen. Ja, ingen tänker hetsa honom och bli en ny Nureyev eller Baryshnikov i detta självuppoffrande och fruktansvärt hårda yrke. Dansare har alltid fascinerat mig. Och Felix får naturligtvis hålla på så länge han tycker det är roligt. Hans mamma har förstås dansintresset kvar, ränderna går aldrig ur. Och för en tid sedan lyckades hon med det hart när omöjligt att komma över en biljett för att se den franska ballerinan Sylvie Guillaume dansa i Manon på Covent Garden i London. Men mamma Michaela drabbades av lunginflammation och hamnade på sjukhus istället för i det nyrestaurerade operahuset. Den återvärda biljetten fick en väninna överta. Nu är hon tack och lov återställd och ska få höra lite musik ur balletten Manon med musik av Jules Massenet till tröst. Vad som faktiskt är intressantare och mer fascinerande än att man påverkas eller rent av i en produkt av sin miljö är hur somliga bryter sig alldeles egna och för deras omgivning oväntade eller rent av otänkbara vägar. Det gäller ju inte minst konstnärliga yrken. De behöver ju aldrig tvivla på att det är deras egna initiativ, deras egna kallelser som drivit dem att söka sig till uppgifter i livet som kanske deras familj eller omgivning betraktar med misstänksamhet eller ovilja eller rent av hån. Ska han bli en sån där målarkladd eller häng in tvätter, nu kommer skådespelarna. Eller skådespelare, ja, vad ska du göra på dagarna då? Ja, lekare ligger ogill och så vidare. Ja, ni tycker kanske att det här låter förlegat, men så sent som i min yngre ungdom var det nästan till omöjligt att få hyra en bostad om man var vid teatern, även om det var vid nationalscenen. I England idag kan man inte hyra en bil om man uppger sig vara skådespelare till yrket. Så gott som samtliga försäkringsbolag har en liknande inställning. Sånt folk tar vi oss inte an. Irresponsible children, oansvariga barn, fick en tjänsteman ur sig, vill jag minnas. Ja, hur tog sig Lord Laurence Olivier fram i trafiken, tänker man då? Ja, han hade chaufför naturligtvis. Men alla kan ju inte ha chaufför. Michael Caine, ni vet, som fick en Oscar här om sistens för sin roll i den fina filmen Siderhusreglerna som Lasse Hallström regisserade. Han har aldrig lärt att köra bil, men när han kommit från ytterst påvra förhållanden, slagit sig fram på egen hand och tjänat en bra slant, kunde han inte motstå frestelsen att stiga in på en Rolls Royce-utställning och förhöra sig om de olika modellerna. Försäljaren tyckte inte att den där unga aktören med cockney-accent såg så mycket ut för världen, så han ville sätta honom på plats genom att sarkastiskt fråga hur många han ville ha. Det är billigare om man köper fler. Jag hade en bestämd känsla av att han såg ner på mig trots att han var hälften så lång som jag, berättade den reslige numera Sir Michael Caine, som köpte sin Rolls Royce på annat håll. Med chaufför bakom ratten gled han avsiktligt långsamt förbi den första bilsalongen där den snorkigt klassmedvetna försäljaren stod på trappan utanför, och med gapande mun fick han inte särskilt vänlig handhälsning från den unge mannen i den fina bilens baksäte. Honor was satisfied, eller ja, heden var räddad skulle vi vilja säga på svenska, som han själv uttryckte saken då. Jag läste en trafiksäkerhetsutredning en gång där det ansågs att skådespelare och dansare var bland de lämpligaste bilförarna tack vare god koordination och träning i att kunna improvisera i trängda lägen. Minst lämpliga ansågs professorer vara på grund av tankspriddhet och bristande uppmärksamhet på yttre skeenden. Ja, jag skulle göra en utflykt på Irland med min mamma en gång. Hon ville hyra en bil på flygplatsen i Dublin. Vi hyr inte ut till aktörer, sa flickan bakom disken. Men hon var snäll, så när hon såg min mammas besvikna ansiktsuttryck så la hon till, kan inte säga ett annat yrke? Jo, sa jag, mest på skämt. Jag är professor också. Och ser man på, då gick det bra. Resultatet av den där undersökningen jag hade läst om hade naturligtvis inte, eller uppenbarligen inte haft någon vidare genomslagskraft hos biluthyrare eller försäkringsbolag. För övrigt tycker jag, både som bilförare och fotgängare, att det är bra att vi har fått bättre disciplin vid övergångsställena, vilket ju inte betyder att man som fotgängare inte ska se sig för. När jag nu av någon anledning kommit in på trafikfrågor här, så kanske det passar med en körlektion.
Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar, och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det, jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har en ugglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag, fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara hörni, det är 50 i stan här hörni. Det är 50, och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik, då. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida, vänster är där. Vänster är där, det är det visst, jag var ute och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja just det, det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Så titta framför er hörni. Akta dragkärran där hörni. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Det var en gammal dragkärra. Och står ju bara och skrepa i alla fall. Så får ligga och skrepa istället. När vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askkoppen. Man kan inte svänga med askkoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Hallå? Om jag är rädd? Nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbans fru Svensson. Abbans, ni sitter och tittar i skyltfönstret ni. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från. Akta tidning, kiosken, akta bromsen. Bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Vad är för fel på det vi gjorde när vi kom in? Det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara. Det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de väl kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Nej, inte så fort hörni. Inte så fort. Akta huset. Bromsa. Bromsa. Vilken tur att vi hamnar när färdiga handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får säga att det är jag? Det bästa hissar ni rutan och hälsar på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har. Vadå? Vart skulle jag fara så ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt så mycket. Ja, kör ut ur affären så här. Ser ni inte att de glor på mig? Jag handlar ju här ju. Men snäll, det är väl ingen konst, det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort! Oh! Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Oj. Stanna vid trottoaren här borta nu, ni snäller. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vid trottoaren. Bromsa nu då, bromsa, bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint här. Vadå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Jag har lagt det någonstans. Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej!
Carl Gustav Lindstedt var det som var bilskoleläraren, som ni hörde. Det kanske inte undra på att barn från hedliga arbetarfamiljer eller borgerskapet förväntas välja mera pålitliga yrken. Ulf Palme, min lärare och mentor, en av våra största skådespelare, tog efter långt betänkande mod till sig och berättade om sitt yrkesval för sin far under en ritt på Kungliga Djurgården i Stockholm. Pappa officeren red före, nybakade studenten Ulf bak efter. Far, jag tänker bli skådespelare, sa Ulf med tillkämpat lugn och hög stämma för att överrösta sadelknarret. Dumheter, replikerade fadern och satte sin häst i galopp, varvid hästen lyfte på svansen och gjorde ifrån sig ljudligt. Inte uppmuntrande precis. Nå, han är gott sällskap bland många som följt och följer sin stjärna utan att låta sig avskräckas. I en intervju för länge sedan svarade konstnären Lars Rolf på frågan vad han skulle göra om det blev förbjudet att måla tavlor. Han skulle fortsätta att måla tavlor i en hemlig källare, sa Lasse Rolf. Min vän Tommy Berggren är också en av de där med samma kaliber. Han har funnit teatern på egna vägar och blev teater förbjudet skulle han säkert fortsätta som skådespelare i en hemlig källare. Jag beundrar, eller avundas lite också kanske, den där kompromisslösheten. Jag talar inte om fanatism, bevara mig väl. Men den där säkerheten att veta sig vara någonting till 100%. Att våga lämna de brända skeppen bakom sig, kosta vad det kosta vill. Själv är jag mera mångsysslare. Jag tror att tillfälligheter, medvetna och omedvetna, har lett mig en till det ena, en till det andra. Under helt annorlunda betingelser än de jag har i ryggsäcken, så att säga, skulle jag kunna bli något helt annat än det jag är, tror jag. Min far hade många strängar på sin lyra som bekant och kunde ibland skällas för mångsysslare. Men han drevs av en stark tro på sig själv som konstnär i ordets vida bemärkelse och visste att sätta sina gränser. Jag råkade en gång höra hans reaktion i telefon då han erbjöds det dubbla gaget om man ville åta sig ett uppträdande som han tackat nej till. Dubbla gaget, han. Nej, försök inte med mig. Ni tror inte att det är någon popstjärna heller. Det här med inget ont sagt om popstjärnor. Vi har varit grannar med Bryan Adams i flera år. Han bjöd oss på en av sina konserter på Wembley Arena, eller Arena säger man väl kanske, med VIP-kort och allt. Med det vänliga rådet, ljudet blir högt så ta med öronproppar. Han har förresten nyligen gett ut en fotobok med egna bilder av berömda kvinnor. Förtjänsten på boken skänker han till bröstcancerforskningen. Så han är inte bara mångkunnig, han är omtänksam också. Nu ska vi lyssna till någon som kan kombinera sina graser på ett underbart sätt. Det här vill jag spela särskilt för Lille William, som är Tommy Berggrens förstfödde. Om inte Tommys pappa hade hetat William, så skulle min Felix hetat William. Men det ville inte Tommy, för han menade att han, om han fick en son, så skulle ju han heta William, eftersom hans farfar hette William. Alltså sonens farfar hette då William, som var Tommys pappa. Och vi kunde ju inte ha två William. Så Felix blev Felix, och så kom William. Och så fick jag en grammofonskiva av den glade fadern istället för en cigarr. Och det är från den skivan med Chet Baker som jag vill spela ett stycke. Ja, förstod ni allt det här om William? Ja, det spelar inte så stor roll, för här kommer i alla fall en liten sång för William. Hej William, det är gudfar Sven Bertil som sommarhälsar med den här sången som heter This Is Always med Chet Baker som både sjunger och spelar trumpet.
I know that this is always.
Det blir mycket prat om barn här, märker jag. Men varav hjärtat är fullt, talar munnen, heter det ju. När man talar om barn kan man inte undvika att förskräckas över allt hemskt de råkar ut för. Jag ska inte bre ut mig i detta sorgliga ämne, men bara sända en vädjan till föräldrar, skolor och myndigheter att tänka på barnen först. Deras miljö, uppfostrande utbildning är allt. Jag läste ett uttalande av amerikanen Donald Cabana, en före detta fängelsedirektör, som skrivit en synnerligen tänkvärd bok, Döden vid midnatt, en bödels betänkelse, eller bekännelse heter det, en bödels bekännelse, det var han själv som var bödel alltså, men numera hängiven anhängare av förbud mot dödsstraff. Dödsstraffet brutaliserar hela samhället, säger Cabana, och någon avskräckande effekt kan inte beläggas. Vad är det förresten som säger att potentiella brottslingar identifierar sig med avrättade? Med de avrättade alltså. Varför inte lika gärna med böden? Så gör staten sig kvitt sina fiender. Så gör jag. Han har också gått igenom alla sina dödsdömda fångars uppväxt. Och det finns inte en som inte haft en förfärlig barndom med misshandel, sexövergrepp, alkoholism och droger. Staten kan inte befalla fram ideala familjer. Men kan däremot tillhandahålla bra dagar och bra skolor. Läraryrket är maktpåliggande och utomordentligt viktigt. Ett av de finaste yrken som finns som ska premieras. Skolan måste vara en mycket central angelägenhet i ett civiliserat samhälle. Ja, detta sagt. Nu får Lars Forssell försöka trösta oss lite, tror jag.
Genom allt du ser av nöd och krig och gråt, på andra sidan sorgen och Karons gamla båt.
Jacques Brels visa med svenska ord och sång av Lars Forssell. Jacques Brel var inte bara en fantastisk artist, han var också seglare. Jag har väl seglat lite jag också, och det slår mig plötsligt, fast jag brukar hävda att den enda man inte behöver på en båt är en skådespelare, en artist. Alla andra yrken är representerade, då behövs det, men inte kanske just en artist. Men ibland är det inte så dumt att vara artist. Jag var i seglarsammanhang i Newport, Rhode Island i USA, i samband med Amerikas Cup, där jag medverkade lite med konserter och sånt där i den vevan, och hade seglat över och låg på rädden i denna trevliga stad. Och blev bjuden på en mycket, mycket fin lunch där svenska kungaparet skulle vara närvarande. Och det var då en svensk lunch med alla topparna i seglarvärlden närvarande. Och det var anbefallt seglarelegans eller sånt där klädsel. Det var 40 grader varmt och jag tyckte inte att det där med blå kavaj och mössa med vitt kapell var en lämplig klädsel. Utan jag plockade istället fram mina Bermuda shorts som jag hade inhandlat vid ett en mellanlandning på Bermuda på vägen över till Amerika, och tropisk elegans, alltså med kortärmad skjorta och halvhöga knähöga strumpor och kortbyxor, anlände jag till den här lunchen och upptäckte till min fasa att alla hade blå kavaj och mössa med vitt kapell och stod uppradade där i väntan på kungaparet. Så jag gick fram till ordföranden, kommodoren för New York Yacht Club, och sa att jag är väldigt ledsen att jag får avvika, för jag är ju felklädd här, säger jag. Och då sa han, det går inte, det är för sent, nu just kör för kungaparet upp här med eskort på gårdplanen. Han säger, det går inte att gå nu när de har kommit, det går inte. Ja, men vad ska jag göra? Men att jag ser som jag ser ut med kortbyxor. Så, ja, men snälla herr Tobbe, inte ni artist? Jo, säger jag, det kan man väl säga. Ja, men då spelar det ju ingen roll hur ni är klädd. Ni tillhör inte etablissemanget. Det var min räddning. Hur som helst så blev det en väldigt kalas det där. Det var en svensk lunch som sagt och det bjöds brännvin. Men amerikanerna visste inte vad brännvin var så att de serverade brännvinet i vinglas. Och så skulle det då drickas då, skålas och de blev ju vansinnigt fort berusade. Och 40 grader varmt var också som sagt. Så jag har aldrig sett på maken damerna, blåhåriga damer och dansade på bordet. Och juvelerna flög som konfetti genom salongen. Så det var en fest som sedan kommer att glömmas i Newport. Så jag tyckte det var bäst att lämna som svensk efter den där händelsen. Så jag seglade till New York med bland annat Staffan Scheja ombord. Och när vi gled in på East River i kvällningen och ljusen började tändas över Manhattan, det var en fantastisk syn och glida ljudlöst förbi trafikköerna på Manhattan, så slog jag på radion. Och vad fick vi höra då om inte Gershwin? Men här är det professor Scheja själv som spelar.